Perfekt, 1885, den 24 i första. Sen, mina föräldrar var fattiga och jag fick böre som 7-åring som getarpojk. Och sen fick jag fortsätta så fort som möjligt att komma med och vara hos andra i arbete, till exempel som räfsare på myren och allt möjligt. Och som timmerhuggare var jag var 12 år och bodde i Nyliden. Och där samma vår var jag flottar hela våren och min dagpenning då här var 17 öre timmen. Sen fortsätter jag år i alla år som flottare, helst i Gargon och en del av Vindeln. I 52 år har jag varit flottare i 17 år som bas. Och enligt låt som eget beröm så var jag mycket godkänd som flyttare och räknade utvald en. För jag kunde näst både sjöbåten i 19 år och aldrig hade henne mig en olycka. Och jag hade åtskilliga båtkamrater. Jag var inom Arjeplog i flottningen och där var jag bland hälsingar och finnar och allt möjligt. Men jag var räknad utan gammal gubbe som var barnfödd inom Sorsele. Då jag räddade en liten lappgubb som for in i älva och höll på drucken. Då jag förde timmer och tog upp han. Då fick han skällning åt den där gubben för han inte litt mig. Han gick in från bröten då jag låt han. För jag ville ha den. För jag såg han var ingen lindantar. Men jag tog upp en då han kom åt backen, då fick han skällning utav den där pitälgubben och de kallade den för Per Volsa. Att han inte gick då jag sa, för du såg väl att det var med Norges och Sveriges vigaste man. Och så allt så fick jag beröm där, men då var ju timpenningen även där i Arjeplog och då var jag 16 år. Den högsta timpenningen som gällde då var 25 öre timmen. Men jag fick högsten. Och så gick jag undan för undan år efter år. Och min högsta timpenningen i Gargon då jag flottade 52 våren, då var jag 63 år gammal. Då hade jag 1,40 timmen. Och högre upp har jag aldrig varit inom timpenning. Och sen fortsatte då var jag gift förresten och hade barn. Jag var på i bolagshemman uppe i Storvinden. Och inom Sorsele och en del Stensele och Lycksele och Tärna och Arjeplog. Har jag sett alla gårdar så gott som varenda en. Ända uppåt översta kåken i fjäll, Vindel och Dalen uppe i fjälla. Och dit då var jag som lots och ledare för Skåne. Hur väl jag tyckte inte om dem. För de talade så konstigt att jag måste inte förstå vad de sa. Och så var de så usel att gå. Och eljest har jag varit även så i fjällvärlden, men icke på de här senare 10 åren, för jag tycktes bli var för gammal. Men på nära håll har jag varit med åtskilligt. Sen i fjällvärlden och i naturen så är jag känd för och ha papper så jag kan visa svart på vitt att jag har en ovanlig stark magnet i kroppen, så kallade Jag kan känna både malmen och vad som helst i jorden. Och jag har vitsord från Stockholm, från det, vad heter det, kontoret som är där, det kommer jag inte nu tvärt ihåg, men jag har ju papper på det. Och från Norrlandsfonden. Men båda ställena uppmanar man att fortsätta. Men sen man är över 90 år så man får vara dålig och ta sig fram i terrängen. För man gick i fara ganska vitt. Men 52 brunnar har jag visst ut och 2 slog fel. Och då har jag varit ena upp i klippen. Upp i Fjälldalen, närmast bortresten som är upp över Vindelådalen. Och tog fram vattnet där och på i Kallfjäll. Och sen när jag fortsatte, men då var jag ju gift och då bodde jag uppe i Storvindeln, ett ställe som kallades för Sjöbonet. Det var en bolagsfastighet. Men jag gillade icke att vara på andras mark, utan då köpte jag ett nybygge som var hugget 5 stockar, men de hade ruttnat upp och mer var det gjort. Och det kallades för Moskvinoj 2-3. Men ligg inom Arjeplog, inne 6 kilometer från den så kallade Nyliden. Och där började jag natten mot den 14 oktober 1915. Då låg jag under en gran där. Men då var det så sent på hösten att det snödde om natten. Och jag hade en sån där stockel så jag låg där i villeskogen. Och där var det bara yvegran och det fanns knappast en tall. Och på morgon då jag lagade till elden och dagen började synas till. Då fick jag nog värm förstås. Då stod det 2 björk, 2 meter från där jag hade elden och dit kom det några småfåglar som sattes upp i björken. Och de spelade för mig. Och jag tyckte det var så härligt på något sätt. För den var så kvick i elskenen och värmen förstås från el. Men jag kunde ju inte vara där längre och jag hade ju inga pengar och ingenting. Men jag grävde ut granen av Europa och där står stugan än på samma plats och han är henne på fotografi. Och då jag började med kåken, då hade jag som sagt inga pengar och ingenting. Men jag fick ju lite hjälp, jag måste ha sagt frivilligt, till och med från Nyliden. Jonas Jonsson, han kör fram virke i lagen då jag skulle ha han. Men kåken, stugan som jag då timbrog, hon var vid 6 knutar. I den stugan hugger jag risegrana och bile och barke. Men jag hade ingen kast, jag gjort mig ett videred och drog upp timre. Och den kåken han timbrade upp 1914. Och då hade jag en sån ära att det var bara om röstningen. Då fick jag mig en pojk från tillhjärt för jag vågade mig inte upp och började tax vid sådana där småklabbar. Jag tänkte om jag skulle vara för olycka så fall ner på något vis så får jag ju dö henne. För det fanns ju ingen nationell som jag kunde använda få någon hjälp eller meddela med mig. Men jag fick upp kåken. Men jag höll på innan jag hade timrat upp kåken och lagorn, själva fähuset. Det fick jag ju hållt på i många år innan jag hade färdigt. Och så pass att man kunde flyttigt färdigt var det färdigt. Men i alla fall, jag arbetade energisk, både bitter och sänd. Och den stora gåvan hade jag, att jag hade en förfärlig arbetsförmåga och god hälsa. Så jag arbetade ensam i många, många år. Eller de där åren med husen. Och den 24 januari 1921, då flyttade vi dit. Men det syntes mörkt. Och då jag kom dit var jag tvungen ha, från, det var ju 2,5, nästan 3 mil, ha 3 hästar till hjälp för att komma dit. För jag hade ju får och getter och 3 kor. Och hästen hade jag också. Och då vi låg över med korna. Korna gick, fick gå. Men jag hade en som flog i vägen. Och det andra, de skjutsade grejerna och möbler och tak, hade just ingenting. Och, men det hade ju nu sängkläder och annat. Och så hade jag ju familjen, hon skjutsade jag själv. Och lite potatis. Och då vi kom dit klockan 4 på afton, äntligen kom oss fram dit. Då jag kom till kåken, då sa min fru, hon hade varit dit en gång förr på Barmask. Men då vi kom dit gick snön mitt på nedersta fönsterrutan jag hade. Då var vi dömt till döden för djuren. Men jag vågar säga det, att jag har tänkt för mig i allt det jag gjort. Jag kör gammal myrstack där ingen myren fanns i sånt där grannland, stora stackar. Körde jag dit ungefär 25 cm tjockt in i lagen. Och så hade jag ingen visk att göra palla eller någonting. Utan jag spikade bara några björklappar i såta i vägen så det fick bli fast hästa över natta. Och vi låg där vid hästa över natta då. Och in i kåken. Nå, det var ingen fara. Om morgonen då jag kom och skulle stil hästa, så ången är varmt in i lagen. Och på samma afton då, då det där kuskarna for tillbaka, då blev den i vägen, för vi hade korna då i Norden och vi kunde ju inte ta dem dit första dagen. Och då kom min sväger Sofia vid koen. Och vi hodit dem och det mådde bra. Det var det enda jag hade på något sätt byggt in i lagen. Det var för att stänga in fårarna, för dem kunde man ju inte ha lösla vid hästa. Och så fortsätter det. Och där bodde jag. Inget barnbidrag och ingenting. Och jag skulle ju för familjen. En sorg kommer på mig, det är en senare tid. För min hustru ska ha nog mycket slit ont, det var ju sant. För jag kunde ju inte vara hem. Men då kommer vi här då inte många år sedan hit och sa att om jag var hem och passade upp hon, för hon sitter i ledgångsreumatismen, så har hon klarat sig bättre. Men då blev jag både ängslig och arg. Så jag sa, det finns i Granberg henne bortom, far dit och bör under en gran med 2 tomma händer. Få se hur mycket du har att vara hem. Och dagpenningen som då var, själva det grunddagpenningen för arbete, det var 2,50. Men i regeln fick jag lite mer, för det var aldrig var jag arbetslös, för jag måste för vara bra och arbeta innan jag var efterfrågad. Barn har vi haft, men 2 var små. Det är små.
Hur många barn var det?
12. Och 10 lev än. Och här räknade till och med vägmästare från Arjeplog var hit för 2 veckor sedan. Och han sa, allt vad jag kan säga om det hade en redbar familj. Och så var det en annan sak som jag hade verkligen roligt åt. Och det är goda arbetare och bra begåvat varenda en. För en är ju världsmästare för Vattenfall och den andra har ett stort fabrik, eller vad kallar det, med elektrisk firma. Och en flicka är lärarin och andra, där tre flickor har vi och sju pojkar. Där två flickor är gift med elektriker. Så de har det mycket bra. Allihop. Och den tredje, sista pojken, lillbarnet, som de kallar för tal den tolfte, för det är tolfte barnet. Han är nu, jag vet knappast vad jag kunde säga vad yrke han har, men han sköt om Borkagården i Sorse. Han har studerat i 4 år. Han har varit i Haparanda och ända åt Ystad och studerat sjukhus och sånt där. Han är ju nästan som en doktor, han tar ju blodtryck och allt möjligt. Så i alla fall, han har kommit fram, han nog. Och han är mycket begåvad, en väldigt enodikt och skriv. Han skriver poema och han tidskriver allt möjligt. Och det är sant, han är överallt. Ja då. Från mina barn som var verkligen roligt. Och jag hade 6 kilometer från närmaste by och ingen väg och ingenting. Ingen hållning, väghållning. Då hade jag en kuka eller en bjälla eller vad de kallade på hästen som hörde sig bra väl dessa 6 kilometer. Och innan jag kunde ju ha varit bort en vecka, jag kunde vara bort kanske månader då, ibland. Men då jag kom var det ju vanligt att jag hade ju alltid någonting särskilt gott för barna och så där vidare. Och här var ett nöje. Då jag kom så nära som på 2 kilometer ungefär. Och sånt, så ungefär den längden. Då träffade jag störsten på skidspåret, för det fanns ju ingenting annat. De sprang på skidspåret, men sisten, och han var, här var tionde barnet. De var inte född. Jo, en jämt var född, som var först, hon var ju först, men resten. Och här var Esk. Han hade inte hunnit länge. Men jag hade dem alla på sletan när jag kom hit. Som har kommit till. Jag fick plocka någon här och där. Och här tyckte jag var så roligt att jag började åt det. För Göte, han var ju äldst och han var först. Och så undan för undan. Och även så, jag var ju välkommen när jag kom hit också. Men direkt matlös. Det kunde vara bättre och sämre. Men i alla fall matlös var vi aldrig. För den gåvan hade jag väl haft, förstår jag. Att jag var försökt att betala. Nu var jag skyldig många gånger, men jag försökt att betala. Så det var ingen sak om jag inte hade 10 öre och kom upp så där jag tog mina varor. Så kunde jag få jag behövt. Om jag ingenting har, inga pengar. Jag fick ändå. Och det måste ju vara ett erkännande att jag hade handlat rätt och betalat så gott som jag kunde. Till och med en fru för 15 år sedan sa åt mig, då dog en handlare där som var, jag hade ju skyldig mycket ibland. Men jag fick reda på att jag var Otto Karlsson. Då fick jag reda på att han hade död och det var mitt i sommaren. Och just då jag höll på att slå. Och under den tiden var jag ju ensam, men i regel, för alla barnen var ju för små. Och då tog jag en söndagskväll och for över bergar som rättes i Billelandet. Och dit, och kommer dit. Jag låg i en ängeskåta i 2 timmar om natta. Det var ju natta när jag var där, för det var ju långt. För det var ju, ja, det var minst 3 mil rätt över. Ungefär. Så jag kommer dit. Så höll de just på att äta frukost. Då sa jag att ursäkta, jag stör, sa jag. Men det var för ingenting, för det var ju vanligt bondfolk, och det var jag ju så bekant. Hade varit åtminstone, bond var det inte då. Men ställ fram, sa hon åt en flicka, hon skulle ställa fram till hon ska få maten av vägen. För jag hade sprungit från när jag såg vid natt. Jo, sa jag. Ja, då behövde ni. Och, men då vi hade gjort bort frukosten, då sa jag, nu vill jag veta hur jag slog till bords. För jag hade henne i 12 år och har inte gjort någon riktig räkning. Det ska gå bra, sa hon då. Och ja, hon tog med sig, hon hade en pojk som jag vet inte hur gammal han var, men han förstod sig då på räkenskaperna något sådär. Men de hade en annan en och räkna ut alla papper som den där gubben hade haft. Och där såg jag siffran. Det var bara räntor. Mest bara räntor. Men jag såg den på lite avstånd. Såg jag ju sluträkningen. Då satt hon och såg det där och så sa hon att pojken han skulle stryka i kors över alltihop. Men du förstår, jag var paff så jag tvärsvarade och tänkte till slut, men hur det kan det gå till? Vad med en frun med det? Du har betalat dina varor sen är som på 3 kronor ekoage. Och du har betalat sig lite som 10 kronor på skulden. Det bevisar att du har rättvis i hela ditt liv. I sådana där räkenskaper, sa hon då. Och vi har vår provision på varum, vi har sålt åt det. Och vi får klara oss för det. Och du ska få rätt. Och här förstår ni att den människa tror jag är långt till en affärsmänniska som gör på det viset. Hur jag bar mig åt, det vet jag inte. Vad som var svårast, vägen gick skapligt till hur väl att jag hade mina fiender. Men den lilla begåvning, trots att jag var oskolad på alla vis, så skrev jag ändå och gick till botten och skrev till landshövdingen i Norrbottens län. Och det gällde, ja, först vägen, det gick ju skapligare, men i alla fall då var det strider med dem som var närmast om hur vägen, vilken sträcka vägen skulle gå, som är det vanliga, då var fler. Men jag köpte kartblad och riktigt vägen och skickade ner till länsstyrelsen. Eller till vägförvaltningen för enskilda vägar. För det var en enskild väg. Och begärde att de skulle tillsätta en lärd man som förstod sig på allt möjligt sånt. Och skicka dit och syna båda vägsträckorna som då var föreslagen, förresten var det 3 vägsträckor. Och se vad som var den rätta, och den så skulle jag få meddelande, så skulle ju bli heller någon lösning. Och jag fick det. Men dem kommer ingen. Men kartor visade ju. Utan jag fick endast ett svar på det viset att han var det heter, nu kom jag inte ihåg ingenjören som skulle komma. Han skulle få titta på när man troligtvis är din sträckan den rätta. Ja, han kom med, men då var det en bit på 2,5, nej, en bit kvar, en punkten där vägen skulle gå, då skulle de ha han och två stycken på ett annat håll. Ja, han skulle inte komma upp till min gård, utan han skulle fara en annan sträcka. Så jag skulle få komma på sidan. Men då berodde jag, och det visste jag ju, den visste i på vägförvaltningen och lika bättre än jag. Men jag hade kungliga kungörelsen sedan 1936 att vägens början, om jag säger utgångspunkt, hade jordägaren rätt att bestämma till, och även så tillgångspunkten. Jag åberopade den paragrafen. Och då var det färdigt. Nå, härna gick ju bra på ett sätt, men då hade jag, jag var inte nöjd med det. Då försökte jag inom Västerbotten. Jag hade två kilometer till länsgräns. Och det var ju närmast för mig, för mina varor och allt det jag skulle ha. Så var ju närmast ifrån Västerbotten, från Sorselevägen, från järnvägen i Bursjön och så där vidare. Då sökte jag på den biten, men det var ju, ja, det var 2 kilometer inom Norrbotten, men då var det 4014 meter inom Västerbotten. Och där hade jag mottugg så Gud i himmelen, både från reviret och från kommun, och det vet jag stackaren, ja, det var ohyggligt, och även så från 13 bönder som hade skiftat över till vägen så gå. Men då var det inte, då kom, vart jag, ja, ordförande för Västerbotten, vart världen Västerbotten. För det stod även så i den där paragrafen att helst skulle den som skulle sköta om förhållandena skulle vara intressant. För det ville ju säga han skulle vara ordförande eller något sånt. Så då var det en gubbe inom eliten som var emot den övriga hopen allihop. För han ville ju ha vägen åt Bursjö. För han var inte då heller. Han var inte då en vägen som går från Sorsele och Darjebro. Utan det här var ju åsammade slagningsvägen fanns inte heller. Jaha, jag kom dit tur och tur en kväll, för han var bra skriv, men ingen författare. Han var alldeles ogagnlig att författa, men själva skriv, det gjorde han bra. Då kom jag dit och hade just fått ett brev från vägförvaltningen i Umeå att det skulle nog inte bli den där sträckan ändå. Jaha, sa jag. Men, och ja, han var så ängslig, för han hade ju ingen väg fått då. För då skulle han ju gå en hel annan väg åt Sorsele. Aldrig komma om här nu gå. Utan här bara ta ju en kronmarka som rättes då. Här var ju 17 kilometer. Och jag hade ju karta så jag hade med. Ja, sa jag, har ju ett riktigt gevär och papper. Sätt dig åt i bolet, jag ska dit. Då jag tror jag klarar upp det. Och gubben sätter sig. Och han skrev. Och jag skrev bland annat på samma vis som jag gjorde för landshövdingen i Norrbottens län. Att han skulle skicka upp en sakkunnig person. Och undersök tvistigheterna på båda linjen. Då skulle den för frihotvägen skulle byggas för kronomark eller för befolkningen. Jag skrev just på det viset. Eller hade han nog skrivit. Ja, han skrev och han skrev. Ja, så han ska bära ner på posten. Då helst ska du göra genast. Och så for han på morgon. Jag låg där över natt. 5 dagar efter då får han svara att jag ska komma in. Och då kommer en gammal schaktmästare från Umeåstan. Och uppåt att titta på. Och han gick bara den sträcka som vi hade föreslagit. Men den andra brydde sig aldrig om. För det fanns inte levande själ på vägsträcka genom Vigelandet. Och hade han bara gått och sitt och så hade han sagt, nu är det här klart. Och så for han. Och det där var på hösten, på våren, då kommer det mot staka vägen. Och han går här nu går. Och här var helt den där gubben. Det känns här ju 3-4 som nu är mycket nära vägen. Och de var, ja, jag var 4 då. Nu är det en god öde, men annars är den kvar. Och de har ingen väg fått. Nej då.